Håll upp händerna, Hucka.
Oh my god. Hur kan du få slå den där uppkanten, Alexander Gustafsson? Där är det, ja! Och där är det! Här är det! Alexander Gustafsson avslutar slaget till tjejen i tredje ronden! Ja!
Välkomna till MMA-podden med Paul Elvaje
och Zabzaba.
Nu har det blivit dags att diskutera UFC 246, McGregor vs. Cowboy. Vi körde ju allt, hela sändningen gick på Viaplay, huvudkortet gick på Viaplay PPV. Men vi börjar med Conor McGregor och Cowboy först, för jag vet att det är det folk ändå vill höra mest om. Det var ju en match som pågick i 40 sekunder. Mm. Sen var det över. Det var det.
Och vet du vad? Vi tippade rätt, både du och jag.
Ja, vi sa första minuten, va? Mm.
Första ronden, liksom, att det skulle bli en TKO knockout.
Ja.
Och att han skulle göra ett statement. Och det blev ett statement.
Ja. För jag vill minnas också att jag till och med sa väldigt, när jag fick frågan, så var det många gånger jag sa att jag tror att det här är över redan innan minuten. Och det var... Det var det. Jag var lite förvånad. Alltså, McGregor själv sa att det vore kul att bygga på ronderna och köra lite mer rond för rond. Men nej.
Nej.
Det behövdes inte. Och det var ju ena brutala axlar han skickade. Jag har aldrig sett någon skicka axlar med så mycket kraft. Det verkar råda lite konstiga diskussioner där ute, för att vissa verkar hävda att ingen har skickat axlar förr, och det har ju skickats hur mycket axlar som helst. Däremot har jag aldrig sett någon skicka dem med den effekten. Det chockade mig.
Och jag tror att det här är en teknik som Conor har använt, alltså det är från boxningen, när du hamnar i clinch, en liten fuling liksom, och bampar med axeln, och du kan verkligen ta i mer än, och som vi såg här liksom, han gjorde skada på Cowboys näsa och öga. Ja, med axlarna liksom, och det är väl en känd liten sån här, säger man, sneaky shot i boxning. Att när du hamnar i clinch och shoulder bumpar du liksom hårt, och eftersom Conor har en boxningsbakgrund och är från Irland, så tror jag att det här är väldigt inarbetat i hans fighting och liksom hans system.
Men han hoppar in den, och man ser ju näsan bryts ju av en av axlarna. Precis. Och man ser hur ögat sväller ju upp av axel, jag tror han skickar fyra stycken, men det är två som sitter klockrent. Vilken comeback.
Ja, vilken comeback. Och tycker han såg bra ut i viktklassen också. Han såg stark och utfylld och stabil ut. Och imponerad. Och jag tyckte att gameplanen var helt rätt liksom. Alla vet att Cerrone är en slow starter, och varför inte bara trycka på från början direkt.
För han börjar ju med att flyga in ett slag som missar. Mm. Men när man tittar på reprisen, då ser man att han träffar Cerrone med, inte kanske exakt knäskålen, men med låret.
Yes.
Prickar honom rätt duktigt. Och jag tror att den skakar nog till Cerrone en del också. Mm. För han går ner från slaget, boom, flyger in i knät. Och det är, som sagt, det syns tydligast i reprisen. Sen kommer de här axlarna, men huvudsparken han prickar honom med också ju rent och på käken. Alltså.
Jag tycker också så här, det var fint om man ser precis innan huvudsparken, så rycker han till lite med vänsterhanden, som gör att Cerrone tror att det ska komma ett slag, och dippa huvudet lite neråt åt höger för sitt håll då, och samtidigt som händerna ska försvara framåt, och så kommer den här sparken och träffar liksom, nu den här gången med foten, men det var så fint, just de här små ryckdetaljerna han gör. Och jag tycker att Conor såg riktigt, riktigt bra ut, och speciellt under avslutet där, att han håller i ena foten med höger handen och liksom håller Cerrone nere medan han prickar och liksom inte bara slår, utan han tajmar de här slagen på backen också riktigt, riktigt fint.
Och jag tycker ändå att Herb Dean gav ju Cowboy många absolut möjligheter att få vara kvar. Det här hade kunnat brytits redan både nästan 20 sekunder tidigare. Jag trodde redan nästan första gången han åkte ner att oj, det här kommer vara över.
Men... Och speciellt den Cowboy man har sett de senaste åren, så är det ju att när han väl blir träffad så vill han inte vara där längre.
Nej. Ja, jag måste säga, vi pratade ju lite om uppbyggnaden. Vi var ju lite besvikna på countdownen, att det bara var reprismaterial med Conor. Det var inga, det var ju en liten intervju med inga direkta. Men du hade rätt, embedded fick man se mycket mer. Hur upplever du Conor under den här veckan? Du har ju varit en väldigt snäll Conor.
Jag kan säga så här, Khabib humbled him. Han gjorde han ödmjuk. hur man än vänder och vrider så har han blivit en mer ödmjuk människa. Sen kan det ju vara alla kontroverser han har gått igenom också det senaste året. Men han har blivit en vuxnare variant av sig själv. Liksom. En mer mognad variant. Och det har kanske också att göra med att han har blivit äldre. Har två kids nu och kanske gjort misstag och lärt sig av dem. Och blivit lite mer, vad säger man? Alltså mognad in i rollen som stjärna.
Jo, men jag tror mer att det är det du sa där, att jag tror att det är kontroverserna som har fått honom att mogna. Sen är det en väldigt intressant grej som jag tror att kanske inte alla såg, men det är att Tony Robbins är med honom.
Precis.
Och det är ju den här mästermentorn för väldigt många. Jag har lyssnat en hel del på Tony Robbins. Det är en fantastiskt intressant person med intressanta liksom, sätt att se på livet och hur man kan jobba med sig själv. Att han finns med där och verkar ju nu vilja liksom hjälpa McGregor på rätt bana, det är ju den och det, en av de tyngsta namnen.
Absolut, och det kändes ju, om man kollar på Connors intervju när han var med honom, så connectade de väldigt, väldigt mycket under den intervjun, och jag tror att det ledde till det här samarbetet de har fortsatt med.
Och sen säger han det också, han bara, men det är bra, Irland har, de har varit på mig att jag har gjort fel och jag måste lyssna på dem. Och det tyckte jag också var ganska skönt. Men jag tror det lite mer, för jag lyssnade på Dana White-intervjun efter, och då säger han att alltså, hela veckan med Khabib, han bara, det var så otroligt mörkt från Conors sida. Det sa han redan då, det kommer jag ihåg. Han bara, det här är en Conor McGregor som, det här är väldigt mörkt. Jag har aldrig sett en presskonferens på det här sättet. Jag tror att det fanns mycket crap i hans liv då. Jag tror det var för mycket proper 12 och proper annat också, känns det som där. Och den här Conor gillar jag, och jag tror att den här Conor kommer att få tillbaka många fans. Jag tror även att han kommer få en hel del nya.
Absolut, absolut, absolut. Och det är, vad säger man? En, jag tycker man ser en mogen version av Conor. Och jag tror det kommer bli rätt tydligt när vi ser tillbaka på Conor om några år, att så här, men det här var kaosperioden och det här blev liksom idrottsstjärnan Conor.
Men det känns också att nu har han hittat den här anledningen till varför han håller på med fighting igen. Och jag tycker det känns skönt när man lyssnar på honom. Men då blir egentligen frågan, tror att vi kommer att få se en mer provocerande Conor till nästa match?
Det beror på vem han möter, såklart. Ja, det beror helt och hållet på energin som motståndaren kommer med. Och då vet vi också att Conor kan bring it liksom. Så vill de dansa så blir det dans. Och då får vi se den gamla Conor igen, tror jag, med presskonferenserna och sättet han kommer vara på dem.
Ja.
Det tror jag garanterat, för det sitter ändå i han. Och det här kanske också är lite, Cowboy bjöd inte upp till den dansen på samma sätt, och Conor hade väl kanske svårt då, för då blir ju han den som framställs som en douche. Men är det någon som liksom kommer med den energin, så kommer han ju mer än gärna, tror jag, möta upp där med sitt.
Jag tror också att det kommer bero på, precis som du säger, vem man möter. Jag tror att det är det avgörande. Är det någon som vill gå in i diskussionen, är det någon som hade respekterat, då tror jag han kommer hålla det på ett annat sätt. Men sen sa han ju det också, han bara, men jag läser ju Cowboy som en barnbok. Alltså, jag vet hur jag vinner med honom i influensa. Så han, även om han har den här sköna stilen, så han alltid väldigt säker på hur han kommer vinna.
Ja, och det är viktigt. Det ska vara lite kaka ändå. Du ska ju fightas liksom. Du kan inte sticka under stolen med det. Du ska ha det här självförtroendet. Och han läste Cowboy som han visste ju precis hur han skulle reagera på vissa av de här shotsen. Och han gjort sin hemläxa på Cowboy.
Hur bra eller mycket bättre upplevde du Conor än vad du hade trott? Tror du att det skulle se ut så här? För mig så var jag förväntade mig det här, men ändå så var det någonting som kändes, okej, det här var lite mer än vad jag ändå på något sätt trodde.
Jag blev faktiskt imponerad av att han direkt, det vart ingen lite det här liksom ligga och känna på Cowboy, utan det var ju direkt liksom pang, boom, kör. Och jag var imponerad just efter det här långa uppehållet, att han kommer tillbaka så här och visar upp den kylan i själva matchen som han ändå gjorde. Fast det gick väldigt, väldigt fort.
Men nu sitter ju lite folk och lyssnar här. Och de säger, fast Paul och Sebba. Alltså, hallå. Ni har ju inte fattat att det här var en läggmatch.
Exakt.
Ifrån Cowboy.
För att Herring tycker jag också.
Det såg för lätt ut. Alltså, det såg för lätt ut. Så det är en läggmatch. Precis som Conor la sig för Khabib. För att
exakt.
det var ju för lätt. Alla har ju lagt sig för Khabib. Alla har ju lagt sig för Tony. Alla har ju lagt sig för Anderson Silva. Alla har ju lagt sig för John Jones. Och, ja, precis. Ben Askren las ju bara för Masvidal. Det var ju bara fake. Det var ju skit. Alltså, det går inte liksom. Det var för enkelt. Alltså, alla har ju lagt sig i alla matcher. Har ni inte fattat det än? Alltså, när jag läser de här kommentarerna, förlåt, men ni är fan helt kom igen. När det ser enkelt ut är det för att en person är bra. Fejkade han en knäckt näsa med blodampuller i snoken? Hade han en liten ballong i ögat som fick ögat att svälla upp? Alltså, kom igen. Folk ska alltid hitta en anledning för att någon gjorde någonting. Jag fattar att ni inte gillar McGregor. Men om McGregor, om Cowboy la sig i den här, vad är det då som inte säger att McGregor la sig i matchen mot Khabib? Vem är det som säger att inte Dustin Poirier la sig i matchen mot Khabib? Så fort det är Conor, då är det alltid någon som har lagt sig. Ja, du vet, Dana White har prisat dem.
Alltså, jag tror så här. Visst, det var en cherry-picked match. Det håller jag med om. Conor valde motståndare han vet att han kan spöa. Men jag tror inte Cowboy la sig. Det är liksom, han hade all möjlighet i världen att gå in och fightas. Men han fick inte till det. Han la väl en huvudspark som Conor blockade. That's it. Det är en match på papper som vi båda förutspår. Conor kommer knocka han i första ronden, och det var just den matchningen, och det blev, men att Cowboy har lagt sig, det är lite långsökt. Det är liksom, då är man inne i konspirationsgrejen här med UFC, och att det är Fertitta Brothers som har betalat i smyg och jag vet inte vad liksom, men Conor vann 100% klart och tydligt.
Ja, och jag tycker det är så roligt, för att det dyker alltid upp de här när det är Conor, men det dyker aldrig upp när det är någon som vinner över Conor. När Chad Mendes torskade och bara, men du vet så här, man faller inte av ett sånt slag som skickar käken 2 kilometer bort. Alltså, du vet, det är omöjligt, för att jag har i och för sig bara spelat tecken men jag vet ändå, trots att jag aldrig har fått en smäll som har skickat min käke 2 meter åt sidan, så jag vet att det händer inte. Alltså,
det kommer alltid vara internetkrigare där ute.
Nej, och jag har garvat så mycket när jag har läst de här kommentarerna. He took a dive, han la sig, han gjorde det och teorierna kommer. Nu sitter folk på, vadå fan, alltså, ni fattar ingenting.
Nej, vi får väl helt enkelt allihopa vänta tills nästa Conor-match. För är det så att då har de väl betalat allihopa att bara lägga sig?
Ja, nej, men de betalade ju Conor för att lägga sig mot Nate, för att bygga Nates liksom så här legacy, så att han ska bli stor också, att de kan bygga upp den här andra matchen. Det ser man ju, för att alla fattar att Conor blir ju inte trött i rond 2.
Nej.
Det fattar ju vem som helst. Alltså, att Conor blev liksom rockad av det där slaget, han blir inte det. Det var liksom, de la sig
ju för... Han valde att bli det.
Ja, de valde det, för att då kunde de bygga liksom del 2 mycket mer. Alltså, det fattar ju vem som helst. Ingen drog den teorin. Ingen hade den förklaringen, utan de var bara, hej, kolla! Vi sa ju det hela tiden, fan! Nej, det är såklart! Nej, sen när Nate torskade bara, nej.
Men det är det som är skärmen med Conor. Han har mycket hatare och mycket fanboys. Och det kommer alltid vara så här.
Ja.
Vilket är väl, det är kul ändå att det liksom uppstår. Jag tycker det är kul. Jag såg att det var Felice Herring där också skrev någonting, att hon var på twittrade. Hon retwittrade att hon också sa att det var fake och att liksom, det är klart.
Ja. Hela hennes
sen sa väl Nate Diaz sa väl också att det var fake.
Ja, han sa ju det fake ass shit eller något sånt där. Han har ju en teori om allt. Men det här blir så intressant, för att jag satt och tänkte lite. Alia Quinta är ju helt övertygad om att han kommer liksom demolera Conor McGregor. Men han blev demolerad i ganska många ronder utav Cowboy, och helt plötsligt gör Conor det här mot Cowboy. Men this styles makes fights också, det är ju lite det. Men hur tror du en match mot Alia Quinta och Conor skulle
se? Jag tror Conor vinner. Alltså, Alia Quinta är inte samma Alia Quinta han var för 5 år sedan kanske, när han liksom såg ut som en prodigy från Serra-campet där. Men så jag tror nu så. Han har ju en stil som kan vara krånglig för Conor just med brottningen, men jag tror inte att han kommer få till det mot Conor. Han har mött så mycket bättre folk liksom, och just längdskillnaden, att Conor kommer ha nästan en halv arms räckvidd på honom och 2 huvuden längre, så kommer göra det också svårare för honom. Så jag tror faktiskt Conor skulle sänka honom, och det är väl bara titta på liknande motståndare han haft, som haft den framen i kroppen liksom, Chad Mendes och Dennis Siver och jag vet inte vilka fler liksom, men det vet han, som här i Stockholmsgalan,
Marcus Brimage.
Exakt, samma sorts frame liksom, byggda som Alia Quinta, men får problem med Conors liksom Alltså Conor är bra. Det är det man måste förstå. Att så här, hur mycket ni än hatar personen Conor, stilen, hans fight-mässigt så är han bland de bästa i världen. Liksom. Ja. Han har en unik fight-stil. Han har blivit blessad med it. Den här lilla extra grejen som gör att du sticker ut, är unik. Du har liksom sinnena, reagerar på det du gör. Och han liksom, det är saker du inte kan träna in. Liksom blick, känsla, timing. Och det, han har det.
Jag ska dra en helt annan story här för folk.
Ja.
När jag jobbade som PT så övade jag ganska mycket på flaggan. Mm. Och jag kunde göra flaggan. Så jag står och gör flaggan, bara att min tid, jag fick jobba på min tid, att tiden skulle vara, bli längre. Och kommer en man fram till mig och så frågar han, vad coolt, är det bara hoppa upp eller? Mm. Jag bara, ja, jag gjorde en ribbstol. Jag bara enkelt förklarat ja. Så han provar att hoppa upp och det blir ju bara boom, boom! Slår i huvudet i ribbstolen och faller ju ner direkt. Han bara, oh jävlar, fan det där var svårt alltså. Shit, jag måste öva lite mer, vet du. Och så gick han därifrån. För att det ser enkelt ut. Det ser ut som att jag bara hoppar upp. Och det är illusionen. Skillnaden är att jag är bra. Jag kan spänna kroppen. Mm. Jag fattar. Jag har lärt mig allting. Och det är lite samma sak med fighting. När det ser enkelt ut, då är det för att den andra personen är bra. Ta en gymnast som gör korset.
Mm.
Det ser hur enkelt ut som helst. Men det är otroligt svårt.
Precis.
Så bara för att det ser enkelt ut så betyder det inte att det är fake. Jag fattar att vi tittar på mycket CGI när det gäller vissa filmer. Men det är en film. Skillnaden är när det är verklighet. Men såklart, när Conor väcker upp mycket känslor, då vill man ju såklart hitta den här anledningen som är att nej, men han är inte så pass bra egentligen och de har bara byggt upp en grej och det är skådespeleri och bla bla bla, and I love Alex Jones. Okej.
Okay. Haters gonna hate. Det är slutet av dagen. Det är liksom, så har det alltid varit, så kommer det alltid vara. Det gäller bara att acceptera det.
Ja. Så är det. Yes. Vi går vidare. Vi släpper det här. Jag vet att vi har lite lyssnarfrågor, så vi kommer komma in på de bitarna sen igen. Men jag vill bara lyfta Holly Holm mot Raquel Pennington, som var en helt magiskt tråkig match.
Yes.
Holly Holm håller upp Raquel Pennington mot buren i princip ganska långa instanser i varenda rond. Otroligt tråkigt att se. Jag hade förväntat mig något annat.
Jag spolade faktiskt. Jag pallade inte.
Nej, jag tyckte det var super tråkigt. Det är intressant det här att Dana White, så här, Joe Rogan har förstått under då kommenteringen av den här matchen, han tycker att det är helt otroligt bra att domaren inte bryter. Han tycker det är jättebra att domaren låter dem få vara där, för han tycker då att om du är i den här positionen, då måste du fighta dig ur den. Om du hamnar på marken och inte kan komma upp, du måste fighta dig därifrån. Dana White istället säger, jag gillar den här domaren, jag har inget problem med honom, men fan, bryt där. De kan inte stå i clinch mot buren hur länge som helst. Jag är av den uppfattningen med. Jag gillar Cage Wars av den anledningen. De går in och bryter.
Ja, samma här. Jag tycker det ska bli, alltså, hur man än vänder och vrider på det här, så är det också underhållning. Det här är tv-sänt. Det ska inte stalas och vinnas tråkigt. Du är där för att underhålla. Ja. Du är en underhållare. Du är där för att slåss, visa upp din förmåga, inte göra en match tråkig och vinna på poäng bara för att du liksom har ett taktiskt litet övertag. Utan då blir du en tråkig fighter. Du är där, du ska skina. Det är dags att liksom ge folket det de är där för. Och det ska nog alla fighters ändå ha i bakhuvudet, att jag är här, jag är en underhållare, entertainer. Annars kan man ju liksom bara fightas för noll publik och noll folk som tittar på det. Utan, och jag tycker att den här matchen, de ska bryta sådana situationer, för då är det ingen match helt plötsligt. Det är någon som försöker vinna tiden på ronden, ska gå ut så att du vinner ronden. Du är inte där för fightas. Det är ett smart taktiskt system att göra i regelverket, absolut. Du kan utnyttja det, men jag tycker att man också borde få kanske en fine, eller som de gör i Japan, du får ett gult kort eller en varning, du förlorar pengar för att du liksom väljer att göra en sån match utav det.
Ja, alltså det skulle finnas så mycket tråkiga, alltså procenten av mycket tråkigare matcher hade exploderat om alla hade den här strategin, att jag är starkare så jag står bara och håller.
Exakt.
Jag står bara och håller. Så nej, jag är otroligt kritisk till den typen av match. Jag kände själv att det var sent på natten för mig. Det var... Nej, det var ingenting som var speciellt. Brian Kelleher's giljotin mot Ode Osborne. Snyggt.
Mm, riktigt snyggt.
Snyggt jobbat.
Riktigt tight och hur han gjorde setupen för den liksom, och verkligen tryckte upp han mot buren för att sen hoppa in i den. Riktigt snyggt.
Ode Osborne sa ju i walk-inen där, eller i hans lilla intervju, att i framtiden kommer man säga att wow, Conor McGregor fightades på den här killens kort.
Nej, så det är nog lite farfetched, men
det var det han sa. Jag blev lite full i skratt när jag hörde det. Ja, jag gillar att man har det här självförtroendet, men jag tror också att man får titta på vem det är som är på kortet. Exakt, jag tror att det är kul i alla fall. Men Anthony Pettis såg det ju inte jättebra ut för.
Nej. Och han såg, det var ju det vi sa liksom, Pettis dyker upp var tredje match och ibland ser han jättevass ut, ibland ser han lite mätt och lite liksom, han vill inte vara där 100% utan jag förstår liksom, vi såg ju att liksom grapplingen, Pettis är ju bra på grapplingen, men det kändes som att han hade inte så mycket liksom, det Pettis är en sån där. Jag tycker också att de borde matcha mot kanske lite liksom veteraner mera nu. Han är ju en veteran. Hur man än vänder och vrider så är han ju lite äldre. Han har haft sin prime redan. Och jag tycker att visst, nu var det ju inte någon supermotståndare heller, men jag vet inte, Pettis, och sen gör han det här, sen kör han någon match igen och så är plötsligt ser han skitbra ut och så liksom dyker det upp igen, men nej.
Nej, det är verkligen tråkigt att se, för att
och det var redan i första ronden så nej, Pettis är inte här nu liksom.
Rättare sagt, Pettis är här.
Ja.
Showtime inte här.
Exakt. Så kan vi säga.
Det är att Pettis var där men inte Showtime, och det är det som är så trist, och det märks, som du ser, man ser det redan i första ronden och fan alltså, han är för detta mästare, när han väl ser bra ut och ser han verkligen oövervinnlig ut, och sen går han in och gör det här så att man känner liksom, platsar han ens i rankingen, det är nästan lite som man börjar känna sig därifrån.
Och jag har inte ens sett något liksom post-fight här, vad han har sagt eller något sånt.
Nej, jag tror inte liksom, det har inte varit någon intervju, frågan om de har intervjuat Ferreira då, men det är tråkigt, som sagt. Jag har varit ett väldigt stort fan av Pettis under hans liksom gyllene era, om man säger så. Men det är som att ibland så är det en lön och ibland är det en fight.
Exakt.
Och jag tror att det är det där som, jag tror att han, så här, han kommer inte lägga handskarna på hyllan för han tjänar jättemycket pengar på det här. Och jag säger absolut inte att det är det han behöver göra. Men jag tror däremot att han verkligen behöver ta på sig handskarna när han kliver in. Mm. Jag tror att det är det som verkligen Pettis behöver söka efter. Är jag redo att ta på mig de här handskarna och gå in och göra det som krävs? Mm. Eller är jag här bara för att få en lön? Mm. Och jag tror att om han... Ja, det är nog mycket mentalt hos Pettis.
Det tror jag.
Har man redan fått guldet som han har gjort? Och...
Han har liksom uppfyllt drömmen redan. Ja. Och jag vet inte riktigt vad som motiverar han att fortsätta. Kanske var liksom att han ville bli UFC-champ, levde, försvara väl bältet någon gång, va?
Ja, han hann väl göra något försvar, vill jag minnas. Det var väl Dos Anjos som tog bältet från honom.
Och sen så liksom så här, jag vet inte, det känns som att han behöver någon annan motivation. Mm. För att liksom bli showtime. Och de här matcherna är väl bara en paycheck. Liksom, det är en dag på jobbet. Ja. Du går dit och gör inte ditt yttersta, utan du gör liksom lagom.
Ja.
Han har blivit en lagom fighter, kan vi säga.
Ja, nej, men verkligen. Och jag tror att, jag vet inte liksom hur de jobbar med den mentala biten. Det är inte alla fighter som gör det, men jag tror att Pettis behöver inte nya förmågor. Han behöver jobba med den mentala banken. Det är där han behöver gå in och rota. Vad är det jag vill egentligen med fighter?
Precis, för det blir lite sorgligt att se han, säger man. Det kan ju bli en BJ Penn-möte det här. Ja. Att han liksom förstör legacyn. Mm. Att så här, en gång i tiden var du liksom bäst.
Ja, för att om vi tänker bara på alla nya fans som har kommit och sen McGregor. Mm. Folk har inte det här minnet av Pettis. Utan de är ju bara, okej, vem är den här killen som levererar varannan?
Det
var
han som sprang på buren, såg jag på den highlight som de visade innan matchen. Liksom. Det är det. Ja.
Så jag vet inte, kanske till och med att Pettis borde lämna UFC, gå till PFL, plocka hem någon mille där.
Ja. Alltså, han är ju ändå ett namn, så han skulle ju få liksom, han kan ju välja vilken organisation han vill.
För det känns som att hans UFC-resa nu, han var 11 inför den här matchen, Ferreira var orankad, Ferreira kommer ta hans plats. Frågan är bara hur många dropp gör Pettis?
Precis.
Hur många siffror faller han?
Och då vill man ju veta, vad är liksom målet? Är det att ta bälte eller är det bara att tjäna pengar just nu? Och då finns det ju alternativ där du kanske inte möter topp. Och har en chans att vinna mycket, mycket pengar. Och där du också kan få en bra, just att de signar en gammal ex-UFC-champ, så kan du nog få en bra liksom, signing-bonus också, att du går över till någon av de här andra organisationerna.
Jag säger tråkigt. Jag blir lite besviken. Vi blir lite ledsen. I hjärtat här. Ja, nej, men det, med Petter känner jag lite så. Det är verkligen en fighter som har legat mig väldigt varmt om hjärtat. Och se det här fallet som han gör just nu. Men helt plötsligt nästa match går han in och så tänker man, oof, den här killen kommer kunna plocka bältet. He's gonna make a run for it. Och sen, nej, okej, okay, nu är han. Nu är det lilla Petty som kriver in igen. Nu är det little boy Anthony som är inne och fightas. Och showtime, han har, han har till och med... Det känns som att tatueringen kommer vid ett tillfälle rinna av ryggen.
Så kommer alla bara, vadå showtime?
Ja, precis. Vi ska diskutera Roxanne Moda Ferry och Maisie Barber. Maisie, the future Barber, fick ju en tuff matchning när hon mötte nummer 7 rankade Roxanne Moda Ferry. Och det var för mig var lite det här det som jag ville få svaret på. Jag visste att Moda Ferry kunde applicera det här hotet mot Barber. Samtidigt har Barber sett så otroligt bra ut i sina senaste matcher. Men jag tyckte att det här var en bra matchning för att jag ansåg att det var ett tufft test för Barber. Barber var ju mega favorit i den här matchningen. Jag tror att de som bettade på Moda Ferry som var i staterna har tjänat rätt bra pengar. Alltså, för jag hörde att det var absurda odds. Och Roxanne Moda Ferry plockade ju henne till punkt och pricka. Och någon, i round två tror jag det var att då vreds knät. Och det verkar som att hon har pajat någonting i benet där. Och
det var korsband nog som har ryckt.
Vad var din tanke om den matchen?
Nej, inte särskilt mycket. Liksom. Jag hade inte stått koll på någon av de här egentligen. Men... jag tyckte knäskadan var lite läskig. Det är alltid tråkigt att se någon fighter. Liksom, just att man måste avsluta match på grund av.
Ja.
Och sen vet vi inte hur det kommer påverka framtida karriärer och så vidare. Med att hon har alltså en knäskada. Vissa har inga problem att komma tillbaka från det. Men vissa kan ha liksom, att det förändrar hela ditt fight game och kanske karriären.
Vi får se vad som händer med Barber. Intressant för Roxanne Moda Ferry, för att se vilket kliv upp hon får i den här. Men Nasrat Haqparast, superhypad här av väldigt många. Han mötte Drew Dober och det var ju slut fort.
Ja, och vilken läskigt avslut tyckte jag var. Liksom. Det var, nej, eller vet, hypen. Det är svårt i UFC. Det UFC du är i, det är världens högsta division. Det är liksom, de har ju valt de bästa i hela världen att vara där. Och du kan ha mycket hype, men det gäller också att leverera upp den här hypen. Och alla är farliga i UFC.
Ja.
Så, ja.
Och Dober är ju en, alltså jag gillar Dober. Han går alltid, absolut, som jag sa i hans walk-in också, att det här är en kille som alltid kommer för att fightas. Han är en tuff match för vem som helst. Mm-hmm. Och här var han ju liksom stabil på alla håll.
Stabil och hade nästan, liksom, han var där för att göra det han ville göra. Det var det jag fick känslan av, liksom, att så här, men jag bestämmer det här. Jag ska vinna det här och jag ska vinna det liksom, snabbt och stabilt. Och vad säger man? Alltså beslutsamt. Att, så här, han hade beslutat för sig själv att så här, jag är här och jag ska vinna. Det här hype-tåget den andra killen på. Det kommer inte. Liksom, och det är imponerad faktiskt.
Ja. Jag måste lyfta också Tim Elliott och Askar Askarov. Det var ju domsluts-vins vi skrev en prata om matchen efter där innan vi rullar vidare. Men alltså Tim Elliott höll ju på att bli så otroligt släckt. Alltså han stelnade ju upp där men vaknade upp mitt i det, vilket chockade mig en hel del. Frågan är bara om Askarov hade backat upp där och jobbat med några slag till, tror han hade kunnat.
Det tror jag, men jag tror också det är svårt i situationen. Det blir vad det blir liksom, och det blev vad det blev. Han kom tillbaka. För sin skull, han förlorade ändå matchen, men ändå säger man, hellre förlorade på domslut än att bli avslutad.
Ja. Strategin från Tim Elliott på slut var ju att gå rakt fram, men alltså han var ju prickad något så otroligt mycket. Alltså det var Askar och fick ju jobba på backen hela tiden, men han prickade honom. Jag tror att statistiken kom upp där någonstans och då hade han väl runt en 20 slag mer i huvudet. På Tim Elliott, och till slut var det ett domslut som inte gick mot Elliott. Det är en match som jag personligen känner jag skulle behöva se om den. Ibland när man sitter och kommenterar så upplever man matchen på ett visst sätt sen när domsluten kommer, men den skulle jag verkligen behöva ta en titt på igen. Andrei Filio och Sadık Yusuf också, där har vi en match som också gick till domslut, men det var ju också en otrolig match alltså.
Den missade jag faktiskt.
Ja, okej.
Det var ju på prelims, eller?
Mm. Det är bra match. Jag tycker att kortet levererade. Alltså, det var intressanta matcher. Det var en mycket avslut på huvudkortet.
Mm.
Så ja. Spännande.
Ja, spännande. Och nu var årets första UFC-gala checkad.
Ja. Ja, men verkligen. Jag ska ta fram här, för att vi har ju en gala som går av stapeln i helgen. Vi har även Lina Länsberg på det kortet.
Yes.
Som ska ta sig an Sarah McMahon. Så nu ska jag bara ladda upp mitt fight card här.
Fight card.
Om vi har där. Ska jag klicka på det. Där har vi. Hon är tredje matchen på underkortet. Hon möter Sarah McMahon. Och jag tycker att Länsberg har ju sett otroligt bra ut i sina senaste matcher. Hon har gjort tre riktigt, riktigt, riktigt bra matcher. Nu får hon möta Sarah McMahon som är lite högre rankad.
Mm.
Bra möjlighet för Lina. Hon får ju möta en olympisk guldmästarinna i brottning. I Sarah McMahon. Tuff matchning. Alla möjligheter för Lina att klättra ännu mer i ranken. Alltså om Lina lyckas dra igång det här året med en härlig vinst mot Sarah McMahon.
Ja, Sarah är ett namn. Alltså, verkligen. Hon är ett namn, och vinner Lina här så skjuts hon upp liksom ännu mera. Och jag tror Lina vinner den här matchen faktiskt. Hon har fler verktyg. Det har jag alltid tyckt. Och McMahon är ju stark brottare. Det känns som att Lina, kan hon hantera pressen, och det här kan ju bli lite en sån match att Sarah kommer vilja trycka upp Lina mot buren och försöka bara liksom stala en vinst också. Men jag tror att Lina har fler verktyg, och att hon hittar tillbaks till armbågar, och att hon jobbar elakt i clinchen liksom.
Mm. Nej, verkligen all lycka till Lina.
Mm.
Kamma hem den här vinsten nu och klättra lite mer i rankingen, så är 2020 perfekta starten för den svenska MMA-scenen också. Vad gäller huvudkortet så har vi co-main event Rafael dos Anjos mot Michael Chiesa. Jag är nyfiken på den matchen. Jag är nyfiken på hur de här två kommer jobba mot varandra. Chiesa är ju bra på att hitta sina submissions. Så här har vi då till exempel Michael Chiesa som blev besegrad av Anthony Pettis för inte så länge sedan. Och Pettis såg ut som Showtime of old, och sen ser han ut som det han gör nu.
Exactly.
Men Chiesa är ju uppe i väldigt viktig dag och ska möta Rafael dos Anjos. Spännande match. Är det någonting speciellt som du tänker om just
alltså,
den matchen?
Alltså jag tycker Rafael post Super Usada är inte samma Rafael som han var back. Och jag tror nog inte han kommer ta hem det här. Jag tror att det är Michael Chiesa kommer nog vinna den här matchen. Just att han är större. Och att han, jag vet inte, Rafael är inte som när han var champ. Och det var den eran precis innan det blev hårda tester i UFC. Och han har ju bra skills, men inte den här extra pushen med konditionen och det. Och jag tror att det kan bli lite jobbigt för han. Och jag tror till och med han skulle kunna kanske till och med bli submittad i den här matchen.
Ja. Det är ju Chiesa specialist. Så.
Och just att alltså kroppstyperna. Att Rafael är mer kort och satt, och Chiesa är lång och säger man gänglig och har sina Dars armar och så vidare. Så det blir, jag skulle vilja se den här matchen mot en vad säger man, pre-Usada Rafael. Då hade det nog sett, då hade jag varit nog lite mer hypad liksom för den. Men Rafael just nu, jag vet inte, jag är lite deppig på han.
Ja, sorry. Jag är nog lite redo att hålla med där. Det har varit lite av och på för honom. Tungviktsmatchen är den sista på kortet, och det är Curtis Blaydes mot Junior dos Santos.
Yes.
Alltså det är, ja, där får man väl se. Är det en blinka inte eller inte?
Jag tror Blaydes tar hem det här, men jag ska vara ärlig också. Alltså Junior, jag gillar han som person, gillar han som fighter, men han har inte heller hittat tillbaka till gamla Junior som han var för när han var champ dessutom.
Ja.
Så jag vet inte, nu får han möta en brottare, tuff brottare, stark brottare. Kan bli jobbigt om han hamnar underst. Om man tänker på de matcherna han på senare tid har haft mot brottare, så har det inte gått så bra.
Nej.
Utan då har han ju liksom blivit ganska mycket dominerad. Och det, jag tycker just med Junior, det känns som att Kane förstörde honom. Han förändrade honom för life. Han,
verkligen.
Han tog så mycket stryk att han liksom, han blev en helt annan fighter efter det.
Ja.
Ja.
Jag kan inte mer än hålla med. Jag är nyfiken på hur Blades kommer att kunna ta hand om Dos Santos. För Dos Santos är lite den också. Ibland ser han helt plötsligt fantastisk ut.
Exakt.
Och sen gör han inte det. Det är lite samma där. Och tungvikten, det är en tuff division alltså.
Precis.
Förr eller senare åker man på knockouterna och de kan komma många på rad helt plötsligt. Nu, jag tänkte vi flyger på och lyssna frågor direkt.
Yes.
Det roliga är att jag får ju mest spam här nu på mina lyssnarfrågor. Så den första är great page. Andra är hej Paul Delvaye, follow me. Uff. Och den andra är bara två stycken utropstecken. Sen har jag hey mate, we love your content. Sen har vi have a look at my page, give me some knowledge about growing Instagram. Sen har vi hey, love your page, let's network.
Vet du vad det här säger Paul? Du är en influencer.
Det är det.
Du har blivit officiellt en influencer nu.
Verkligen. Men sen har vi Dick Klingemo.
Yes.
Hur jäkla bra så gaskar de ut. Hans potential är enligt er. Du hade missat den matchen. Nej, du
såg den. Jag såg den. Fast med ett litet halvt öga liksom. Ja. Så jag vet inte. Med tanke på det som skedde så ser han väl bra ut. Och med tanke på att Dick säger att han såg bra ut så håller jag med. Jag håller med dig Dick. Mm. Paul får analysera det här mer.
Jag behöver se om matchen. Alltså jag behöver se matchen mer än igen. Men jag tycker att Askarov hade några snygga grejer. Men så tycker jag också att vi får inte ta bort Tim Elliott lyckades svepa Askarov tre gånger och göra riktigt snygga kast. Alltså det är alltid kul med folk som är obesegrade. Han är ju för sig en oavgjord där. Och jag såg att vissa tyckte då att det skulle bli en rematch mot Moreno. Var det vissa som ville se igen? För det är Moreno som tog honom till Oajo.
Ska vi köra varannan fråga här?
Ja, men kör.
Jag har en fråga från Jimmy Jensen.
Mm.
Coach och manager åt grabbarna på, vad heter det? Gamla Fight Zone. Kampsportstadion där.
Ja, och Rostam.
Precis. Mm. Ser du någon förändring inom MMA? Det jag syftar på är taktiskt poängvinster. Ja, det fick vi ju se i helgen här med Holly Holm. Men jag tycker inte det är någon förändring. Utan det har alltid funnits Lay and Prayers. Problemet med Lay and Prayers är att promoters brukar också se att de är Lay and Prayers och du får gå dina matcher på kontraktet och sen så får du inga fler matcher.
Ja, Jake Shields är ju praktiskt. Nej, inte Jake Shields. Jag tänker på, om han också Fitch.
Yes, Fitch. John Fitch.
John Fitch.
Yes. Och det är liksom, vad säger man? Det finns alltid ett du vinner inom regelverket, absolut, men du, som jag sa innan, du är ingen underhållare.
Nej.
Du kommer ju bli av med ditt kontrakt sen. Vem vill se en, det är som Dana, liksom, vem vill se en tråkig fighter? Ingen. Du vill ändå, du är där, du är UFC, du är där för slåss. Och någonstans måste fighters också förstå att de är underhållare. Du är där för att liksom få fans, inte tappa fans. Och sponsorer som vill betala dig så mycket pengar det bara går. Just att du är en underhållare och är någon som många fans gillar. Och fans, om du inte är en Lay and Prayer fan, men det jag vet jag inte hur många som är det, men...
Joe Rogan tror jag.
Ja, men
han är själv
jag gillar det här japanska systemet med kort liksom. Varning och sen får du ett rött kort. Och då tappar du cash, ordentligt med cash liksom.
Det ligger i namnet, Ultimate Fighting.
Exakt.
Fighting för mig är inte att hålla någon jättelänge, det är inte en fight.
Eller liksom backa från att du liksom inte vill engagea i fighten. Nej. Att du bara springer runt och liksom, utan du är där för fightas då. Annars har du valt fel jobb.
Ja. Här har vi Diego Calvimonte som jag sprang på under senaste UFC Sverigegalan. Usman skadad, ryktas om Masvidal versus McGregor om interimbältet. Jag har inte läst
jag har hängt med lite på den. Idag. Jag har hängt med lite på den. Det är väl dagens morgonnyhet det här. Yes, att Usman ska vara skadad och att Masvidals manager är väl på att de ska mötas om ett interimbälte istället.
Okej.
Okay. Alltså
vad är det för skada Usman har?
Osäker. Jag tror inte de har gått ut med det, utan bara att han är skadad. Han ja, i alla fall så att han inte kan gå match på ett tag, tror jag. Med tanke på att de surrar om den här matchen.
Ja, jag tror att om det rör sig om typ så här ett år eller någonting, då kan jag köpa interim-konceptet för att det är det de har börjat göra. Men om det rör sig om att han bara är borta några månader, då är jag noll intresserad av att höra en diskussion om interim-bälten. För att det är för mycket, det har varit för mycket interim, kan jag tycka.
Det håller jag med om. Det är liksom för mycket interim. Man bara har ett jävla bälte bara. Det räcker än att hålla på liksom. Och sen ska det vara interim champ. Och sen gör de lite som de vill. De tar bort bältet där, så ska någon annan få gå. Så de kan gå. Om de ska mötas ska de gå om BMF-bältet istället, tycker jag.
Mm.
Om det är så att Masvidal och Conor ska mötas, så börjar det bli en BMF-bältesmatch istället.
Ja. Har du en?
Yes, David Enberg här har en fråga. Han undrar om hur länge det kommer ta innan One tar över UFC. Det tror jag kommer ta väldigt, väldigt lång tid.
Ja, jo, det tror jag också.
Ja, kanske i Asien, Sydostasien, så är One väldigt, väldigt stort. Liksom. Mm. Men det är för att det är den marknaden de satsar på och det är lätt tillgängligt för alla där och ser det. Och de har sina egna stjärnor, men internationellt så tror jag inte ens det kommer hända.
Nej, nej, det tror jag inte. Det är en gigant de jobbar mot. Men som du säger, Asien, absolut. Mm. Nu är UFC kommer ju kliva in mer och mer i den marknaden. Precis. Också. Så jag tror att vi får se. Ogge Björnsson, nej Börjesson, sorry. Tror ni McGregor kommer att vinna mot Khabib om det blir en rematch, kanske till och med 170? Alltså, på något sätt, jag personligen blir nyfiken på hur skulle den matchen gå idag. Mm. Alltså för att jag tror ändå på det där med otroligt mörka perioden med McGregor och bla bla bla. Och jag tycker att, har han alla bitar på plats?
Alltså,
allting beror på. Jag säger inte att McGregor kommer vinna, men jag blir nyfiken på ett returmöte. Alltså, det kan jag inte sticka under stolen med att det blir.
Jag känner så här, Conor har ju alla verktyg som krävs för att vinna. Liksom, träffar han Khabib så vinner han.
Ja, ja.
Det är ju det, och det är klart han kan vinna. Det är inte så att så här, nej, han har ingen chans, utan han har visst en chans. Han har väldigt goda chanser att vinna.
Mm.
Frågan är om han får till det. Och så det blir en väldigt intressant match, och speciellt efter första mötet, då vet de lite mer om varandra nu och det är ju mycket på spel. Vem kan hantera pressen bäst och vem kan få in sin gameplan på den andra, så båda kan vinna. Det är ju det som gör den matchen så intressant, att man vet att Conor har verktyg att hota och kan vinna, och att Khabib också kan vinna. Så. Jag har en fråga här.
Yes.
Ville Junior Lindberg. Tjena, tjena. Är det bara jag som har svårt att hoppa på hype trains på fighter som ej kan prata engelska? Då menar han väl säkert att folk...
Jag fattar.
Ja,
typ dagestanier eller brassar som inte har... Eller vem som än har en tolk då.
Precis. Både ja och nej. Jag kan hålla med och inte hålla med. Liksom. Det blir ju att man tappar ju lite karaktären för fighten, och liksom, du lär inte känna fighterns, säger man, personlighet lite, utan du blir ju någon tolk som pratar, och visst, skillsen gör shit, men det är alltid kul att få en, hur fighten är, liksom, vad han pratar, och få en lite mer djupare blick i vad det är för något, och då kanske man tycker om någon extra mycket för att han är en skön person, eller liksom är rolig, eller vad det nu än är.
Jag skulle nog säga att det ligger väl i att man inte känner, jag har fallit för hypen för många, alltså speciellt mycket asiatiska fighters, alltså brassarna förstår jag ju ändå majoriteten eftersom att jag pratar spanska, men nej, jag har fallit för många fighters ändå trots att jag inte har förstått vad de har sagt. Jag tror bara att det som du säger där, det är att man lär nog inte känna dem på samma sätt, och man får kanske inte den här, men att falla på hypen för folk som inte kan prata det språket vi förstår, alltså det. Varför inte?
Ja, och sen är det så här, då är personen extraordinär med sina skills, så det är klart att man gillar den ändå, oavsett om den kan vara stum liksom, och inte ens kunna prata. Men det blir ju svårt att vinna fans, om man säger så, om du inte kan sälja dig själv som mera. Det är väl det.
Nej, jag tror att precis, det blir nog svårare att kanske nå den här ultimat om du inte kan nå ut. Men där tycker jag det är lite så eget ansvar för fighten. Då får man lära sig engelska. Alltså när till exempel GSP kom in i UFC, han är ju från Quebec. Mm. Han pratar ju bara franska.
Exakt.
Men han lärde sig engelska.
Och sen älskade ju folk hans brytning.
Ja, efter det. Precis. Så jag menar, jag tycker också att vissa fighter förstår jag inte varför de inte lär sig engelska. Mm. Det är nog istället en viktigare fråga för mig.
Vilket kan vara väldigt bra att göra när du skriver på kontrakt, där du inte har en koll vad det står.
Nej. Nej, men lär dig. Alltså, jag tror även för vissa som fighter, som Kalle till exempel, fighter så mycket i Asien, det kanske är bra att lära sig x antal fraser liksom, på det språket. Det gör mycket.
Det gör väldigt mycket, och många uppskattar att du kan deras språk. Liksom. Allt blir mycket enklare, att du kan lite i alla fall.
Ska vi rulla vidare?
Yes, sure.
Okay, det är två frågor här från Patrik Persson. Som skriver, otroligt avslut av Conor. Kan denna vinna mot Khabib? Det har vi för sig precis gått igenom, kom jag på. Så vi går på nästa då. Fast jag har nog ingen riktigt bra svar på den, Patrik Persson. Men vi kör den ändå. Drew Dober avslutade lite oväntat Nasrat. Vem borde dessa herrar möta nu? Jag har inget bra svar där. Båda två är orankade. Så...
Jag tror UFC bestämmer lite själva där. Och än så tycker jag Dober inte har liksom så här, du ska upp och möta de här namnen, utan han får jobba sig upp helt enkelt. Bara möta dem han får och imponera.
Ja. Det är din tur.
Jag har inga fler.
Nej, okej. Okay. Ja, men då kör jag vidare. 1988, Gurra. Det här säger han så här. Nu vill vi se Connor möta highlight? Frågetecken. Du vill. Allt annat vore orimligt. Alltså, nej. Jag tycker verkligen inte att allt annat vore orimligt. Däremot så vill jag gärna se Gaethje mot Connor. Mm. Men det, för mig är det absolut ingen orimlighet att han möter någon annan. Så
nej, jag tror nog han vill ha, jag tror att han har siktet inställt på Masvidal eller någon där.
Ja.
Det är där pengarna kommer.
Ja.
Det är där pay-per-view-money liksom
och
cashar in.
Och ska jag vara helt ärlig, min prediction av fighten mot Gaethje är att den kommer vara i princip lika länge som cowboy.
Ja. Alltså, jag känner likadant. Ja. Jag känner att alltså stilmässigt så kommer Conor, säger man, alltså det, hans avighet kommer göra ganska snabbt jobb utav Gaethje, tror jag. Gaethje har liksom hjärtat och tuffheten, men jag tror får bli en träffad av den där vänsterhanden så kommer han gå ner.
Ja.
Och det är vi bara se vilka som ändå har sänkt Gaethje.
Gaethje har blivit sänkt av både Poirier och Eddie Alvarez. Precis. Och McGregor fick då se väldigt enkelt ut mot båda två.
Yes.
Så för mig, det är inte en match som är så här, oh, här har vi ett Nej. Komplext pussel att lösa. Tony Ferguson, ah, vad kan hända där?
Mm.
Masvidal, vad händer egentligen där? Mm. Khabib igen, vad händer i, alltså det finns många andra där jag ser en mycket mer intressant.
Och just pay-per-view-mässigt, och man får tänka sig att Conor har ju ett helt marknadsteam bakom sig som vet vad som liksom kommer, liksom vad som säljer.
Mm.
Och en match mot Gaethje kommer ju definitivt inte sälja lika mycket som en match mot Masvidal, Khabib eller Tony.
Nej, jag tror inte heller det. Här har vi Simpmon 97, Adesanyas möjligheter att bli dubbelchamp.
Upp eller ner menar
han? Jag tror han syftar på upp förmodligen mot Jones. Ja. Han har väl sagt att det är 2021 han ska möta Jones. Så han har ju tufft test framför sig här nu i Joel Romero. Så jag tror att vi får avvakta med den frågan efter hans match mot Romero.
Yes.
Om Conor får titelmatch innan Gaethje så förtjänar Farbror Dana lite pisk. Vad tycker ni? Pengar som styr? Pengar styr, absolut. Och jag menar, om vi går in på det här med titelmatch, då kan vi slänga in Joel Romero i samma. Förtjänar Joel Romero egentligen att gå en titelmatch igen eller inte? Men alltså så här, det har hänt så mycket de senaste åren med hur de gör matchningar, så ingenting förvånar mig, och jag sitter inte längre heller och blir direkt frustrerad över saker. Det är vad det är. Det är väl mer så man får se. Här har vi en kille som skriver, live your page. Follow me, I love your trading. Ah, kul. Hi Paul. Hello, we are the agency that creates content for influencers, YouTubers. We do create Instagram videos. Okej, tack så mycket. Sen har vi här Alexander Olsson. Vad säger ni om Connors nya personlighet?
Ja.
Eller är det bara en mantel nu innan? Fan, det verkar vara lite ord som har blivit autokorrektade här från innan stor match. Och sen är frågan, den frågan.
Vi tog ju upp det lite här innan om vad vi tycker liksom. Och
Var detta Cowboys sista match? Han hade två
Nej.
Frågor.
Nej, han sa ju det själv att han kommer fightas igen.
Ja, ska vi se. Tja, Pub 90 skriver, grym podd som alltid. Tack så mycket. Vad blir härnäst för Hollyholm? Ja, det är verkligen frågan.
Ja,
jag har ingen aning.
Ingen jag heller. Alltså, hon kommer ju få match så småningom igen. Men frågan är om intresset blir så stort.
Ja. Då ska vi se. Flord 78 har Viasat slutat visa One-galorna. Ja, det tyvärr verkar det så. Som att det inte kommer komma tillbaka i år. Losardo, hur tror ni Bruce Lee skulle stå sig i bantamvikt i UFC idag eller dåtidens motsvarighet?
Dåtidens motsvarighet.
Ja, antingen alltså, idag eller dåtiden. Alltså dåtiden har jag ju ingen koll på vad gäller den dåtidens bantamvikt. Eller,
att han menar att han skulle varit med i de här Valetudo-tävlingarna som Gracies var med i.
alltså det är svår fråga, för att det finns ju inte jättemycket liksom film på när Bruce Lee egentligen går matcher.
Det finns film på film där det är koreograferad fighting.
Däremot så tror jag att han är duktig, men alltså, jag gillar verkligen Bruce Lee, men det
jag tror det är i dagens MMA skulle han få stor pisk. Det tror jag. Just att folk är atleter och brottare och liksom alla kan allt. Så jag tror den här lilla, vad säger man? att Bruce Lee är något helgon som ska komma och bara ge folk one inch punch och vinna direkt, tror jag blir svårt i dagens MMA. Men kanske då på 70-talet och 60-talet så hade han väl kunnat gett The Gracies en bra utmaning nog.
Ja, då hade det varit kul att se.
Yes.
Det hade varit verkligen kul att se honom göra MMA på den tiden. Här var Jonathan Hansson. Vad tycker ni om att Romero fick titelfighten? By the way, bästa podden. Tack så mycket, Jonathan.
Yay.
Alltså, han har ju fått titelmatchen för att Adesanya ville möta honom.
Ja.
Det är ju det handlar om. Det här handlar inte om att Romero har gjort något egentligen för att få titelmatchen. Adesanya har sagt att det här är den matchen jag vill gå.
Ja.
Och han fått den. Och ja, det är vad det är.
Och nu är den bekräftad. Det är mars, va? Början på mars, tror jag.
Ja. Är en glad och taggad Conor vi fick se efter matchen? Ja.
Ja. Efter matchen?
Ja.
Ja, han var ju glad. Ja. Han var nu.
Ja.
Ska han vara deppig?
Gym-Jocke, när gästar Gym-Jocke-podden? Oj, ja, Gym-Jocke. Det är...
Gym.
Det får vi se. När du har fått tillräckligt stora biceps kanske.
Exakt.
Mats Tögesen, tröttsamt tugg om läggmatch.
Ja.
Conors gameplan överraskade Cowboy totalt. Vi håller med.
Yes.
Det är rätt.
Exakt. Och det kommer alltid vara sånt när det är Conor. Det kommer vara så är de läggmatcher och mutor och allt möjligt så.
Ja. Tobias Hultman, Woodley Edwards är bokade i mars.
Ja.
Vem är tanken för Usman om inte Masvidal? Okej, men där verkar det nu då som att Usman är skadad och så vidare. Så
han är ute i leken. Ja. Och jag är lite hypad för Woodleys return ändå. Jag är lite hypad och se vad Woodley kommer tillbaka med här. Och Edwards är en perfekt motståndare som liksom har alla kvaliteter att chocka och vinna också. Så det jag tror kommer bli en bra match där.
Då får du en fråga från Ekelund 88 här. Hur tror du Woodley har återhämtat sig efter förlusten mot Usman? Kan han vinna igen?
Det kan han absolut göra. 100% kan han göra. Woodley har varit med länge. Han har varit champ. Han har mött de bästa. Och jag tror att det här året nästan han har varit utanför har väl bara liksom byggt på han ännu mera. I alla fall mentalt att komma tillbaks.
Ja, då har vi Andreas Viracka här som säger, kan ni vara snälla och respektera Joels karriär?
Har vi gjort något annat? Eller?
Lyssna vad Dana White säger om honom, por favor. Andreas, vi har haft den här diskussionen, du och jag, en gång tidigare. Och den diskussionen gick ju som den gick.
Andreas, hello you!
Jag vet inte riktigt var vi har pratat illa om Joels karriär. Sen att vi har åsikter om att han inte ska få en titelmatch varje match, det är en annan femma. Jag tycker att Joel Romero är en otroligt bra fighter. Jag tycker att Joel Romero har gjort extremt mycket intressanta matcher. Men när man har torskat så här mycket och fått en titelmatch varje år, det blir jag ganska frågande till. Och det kan jag säga om ganska många. Jag är inte ett fan av att fighter ska få titelmatch på titelmatch trots förlorade matcher. Även om man själv tycker att domslutet skulle gått på ett annat sätt. Men att någon av oss, och det är både mig, Sebba, Mang och Valdo, det är ingen som har pratat illa om hans karriär.
Nej.
Det är aldrig någon som har gjort det. Min åsikt om honom har varit ibland att han kanske borde gå upp en viktklass. Och jag har även sagt att han har stora möjligheter en viktklass upp. Jag är till och med mer nyfiken, om jag ska väl säga mer nyfiken på att se Joel Romero i lätt tungvikt vinna en, två matcher och fightas mot Jones. Det hade jag kunnat vara lite mer nyfiken på, men kanske inte riktigt med alla förluster han har dragit på sig på senaste tiden.
Nej, jag tycker att han är en underhållande fighter. Han kommer igen, en underhållande karaktär, fighter. Det är fan liksom... Det är kul att se Joel Romero fightas oavsett vem han möter. Och det är väl därför han också fått den här matchen.
Såklart, han är ett hot. Alltså, han kan mycket väl vinna mot Adesanya. Alltså, Adesanya ska nog se, tycker jag nog här tar en stor risk. Alltså.
Absolut, han vill ju ha en utmaning. Och han möter den tuffaste killen i divisionen i princip. Som liksom, vem han än har mött så har han ändå kommit 100% och liksom kör till slutet verkligen. Mm. Och nej, Romero är en karaktär och en väldigt underhållande fighter.
Ja. Vi går vidare.
Yes.
Vad tyckte du om Conors moves i clinchen? Nej, men det var ju supersnyggt. Alltså de axlarna han skickade var ju fantastiskt. Bergström skriver, blir shoulder strikes det nya svarta nu? Ja, det är mycket möjligt.
Jag tror många kommer börja, i alla fall För oftast har det varit att du liksom ligger mot buren och jobbar shoulder bumps för att öppna upp möjligheter kanske för en armbåge, men jag tror många nu kommer kanske lägga mer effort på att liksom, ja, när jag ändå ska lägga en shoulder bump, låt mig få lite mer svikt i bena och bumpa upp på riktigt. Ja. Och just att man har sett att det kan göra skada.
Hannes Larsson, borde Conor stanna i 177 eller borde han gå ner och möta Gaethje eller Poirier? Alltså Poirier och han del två är jag inte nyfiken på, om jag ska vara ärlig. Alltså Gaethje har vi i och för sig redan pratat, så här har vi S1 Monkey som skriver: var det Conor som nollställde Cowboy eller var det Cowboy var bara inte där? Jag tror på det första. Jag håller med om det första. Vad tror ni om Conor versus Masvidal efter att ha sett Conors senaste match? Alltså jättespännande match, det är jättespännande. Den matchen jag vill se.
Yes,
alltså,
jag vill också se den, det är den som jag tror också det är den som kommer bli av.
Jag tror det med.
För jag de vill, med. Båda vill ju ha matchen.
Renas, tjena. Renas har via Play sluta sända med engelska kommentarer. Nej. Vi ska se. Ingrid Marshalls Toke.
Okay.
Jag vet att jag uttalar hennes efternamn fel varenda gång. Det är så roligt. Vad hände med spanjoren som vann TAF 28? Ja, jag reagerade också på det. Jean, han var ju Ole Nexana, precis som du skriver. Ja, han har inte gått en enda match, tror jag. Jag vet inte vad det är eller vad det beror på. Jag ställde mig själv lite den frågan, vad hände med honom?
Hur länge sedan var det han var med?
Senaste TAF 28. Okay, ja, det har inte varit någon sedan dess.
Det kan ju vara skador, det kan ju vara allt möjligt som ligger och väntar.
Liksom. Något sånt måste det vara. Tycker ni om att Dana White sa tills nästa match inte Jack? Nej, han verkar ju möta nu Jared Cannonier. Alltså, jag vet inte, det finns inget...
Ja, till. Och så läste jag någonting idag, till är skadad. Aha. Att den matchen inte blir av, så...
Ja, okej. Okay, då vet jag inte. Persman Pirates, Modifier versus Barber var en given vinst för Roxy tack vare hennes BJ, nästa motståndare för båda. Ja, bra fråga. Jag har inte just nu en motståndare till båda dem. Här har vi Fredrik Straube som skriver: är ni förvånade över hur enkelt Conor vann? Nej, jag är inte förvånad.
Nej,
alls.
Jag förutspådde också att det skulle bli så här. Ja. Och tror ni inte oss, får ni gå tillbaka till förra veckans avsnitt och lyssna.
Och lyssna då. Ja, men det var det. Det var allt för den här gången.
På torsdag händer det något också.
Ja, på torsdag har vi ett specialavsnitt. Vi har precis suttit och pratat med Matti Mäkkälä.
Yes.
Så ni får en cirka 40 minuters intervju med Matti Mäkkälä som får berätta lite om den tidiga tiden av MMA.
Swedish Hall of Famer,
ja.
Matti Mäkkälä.
Exakt. Och jag får väl säga till er som sitter där ute och fortfarande konspirerar och blir jättearga över min kommentar här i början om... att vi inte köper riktigt att Conor McGregor, det var en läggmatch. Gå inte in i det här konspiratoriska tänket. Titta hur Cowboy ser ut. Titta på reprisen, att näsan bryts. Ögat sväller upp. That's it. Om det är en konspiration då, han har haft en blodampull i snoken. Han har haft en liten ballong i ögat som de har valt att svälla upp vid det tillfälle. Kom igen nu, gott folk. Titta istället vad Conor gör istället för att tycka att allting verkar så otroligt suspekt. Släpp konspirationerna. Det är år 2020 här nu.
Yes.
Med det sagt säger vi tack för den här gången. Dela podden.
Dela sprid.
Så delar vi. Låt oss få växa med MMA-podden år 2020. För att den bittra sanningen är att om inte vi växer, då kanske inte vi finns kvar.
Exakt.
Utan vi behöver er hjälp här nu att få en skjuts upp under året så vi kan lyfta MMA.
Yes, och ge er MMA-poddar. Hela tiden.
Hela tiden.
Exakt.
Nu kör vi.
Yes.
Med sikt i 2020. Ha en fantastisk vecka. Hej då.